Ska vi se. Gott att få vara här idag. Jag heter Johannes Thirén och hjärtligt välkommen hit till kyrkan. Det har jag sagt förut. Också välkommen till dig som lyssnar på det här på webben. För er som är här fysiskt kan det vara intressant att veta att vi lägger ut alla predikningar på EFS hemsida, efsostersund.se. Så till alla live eller i cyberspace, välkomna hit. Jag har en hälsning som jag fick med mig idag som känns väldigt rolig och glädjande. För ett par veckor sedan så kanske ni minns att vi fick be för en kille som inte är med här men som vi gott kan räkna som en av församlingens vänner. Linus Skånberg som transplanterade en njure en torsdag i Göteborg för några veckor sedan. Det gick väldigt bra har jag fått besked om och både han och hans far som skänkte bort sin njure mår bra och det funkar. Njuren har börjat fungera i hans kropp och det är en stor källa till glädje och tacksamhet. Inte bara för oss som känner Linus utan också för alla oss som har varit med och be, vare sig vi känt honom eller inte. Och han hälsar via en av sina bästa vänner att han är så tacksam för all omsorg och alla förböner som har visats. Så det är någonting vi kan glädjas åt om inte annat. Dagens undervisning utgår ifrån den gammaltestamentliga texten ifrån Mika bok. Och kunskap är alltid nyttigt att ha. Så därför så tar vi bara en liten rekapitulation om Mika. Jag tänker att den här predikan kan få heta i temat jag tänkt mig är i döda profeters sällskap. I döda profeters sällskap. Mika är död. Inte du Mika Fors som sitter längst bak, en av ledarna för det ekumeniska ungdomsarbetet. Men din namne är död. Mika har dock levt. Han var samtida med Jesaja och då inser vi alla att vi snackar åren runt år 700 före Kristus. Det nämns tre kungar som han är samtida med. I Mika 1 och 1. Att han är samtida, att han var profet när Jotam, Achas och Hiskia regerade Juda. Det är alltså perioden 720 till 690 före Kristus plus minus något år. Så då har ni den tidsmässiga dateringen. Och han är verksam i Sydriket. Det här är ju alltså precis Nordrikets sista år. Samaria faller år 722 före Kristus. Och Mika har blivit verksam som profet strax där innan och får vara med om den passusen. Men han noterar också att den smitta som har drabbat Nordriket, om vi läser i Gamla testamentet så kan vi ju se att efter kung Salomo, först kommer David, han som hugger huvudet av Goliat, sen kommer Salomo och sen så går det utför. Riket klyvs i två delar och den norra delen, den större delen av riket, går fullständigt käpprätt åt skogen. Och år 722 intas landets huvudstad Samaria av assyrierna. Men Mika tycker att, och profeterar om att en smitta från Nordriket vad gäller dålig moral, avgudadyrkan, brott mot Guds vilja, förtryck av fattiga och så vidare är någonting som drabbar Sydriket också. Så att det är ingenting man har klarat sig undan. Nordrikets smitta finns även i syd. Det är också en tid av stora sociala omvälvningar. En tid där antagligen det handlar om att hela grundvalen för jordbruket förändras. Där pumpas in kopiöst mycket pengar. Småbrukare säljer sin mark och blir vad vi idag skulle väl kalla, eller i alla fall med en klassisk term, kalla för ett trasproletariat i städerna och så vidare. Sånt kan man ha, sånt kan man mista. Men vad som var värre var att de religiösa ledarna i tiden var väldigt mycket för att stryka medhårs. Om ni tycker att jag är tråkig och vill läsa mer om Mikas profetior så just kapitel 3 i Mika handlar 3 vers 6 och framåt kan ni läsa mer om det. Jag hoppas ni har biblar med er för vi kommer följa bibeltexten en del. Det är relevant, det är alltid bra att ta med sig bibeln. Och dessutom säger det så att om predikanten är tråkig, ja ni vet vad jag kommer att säga, då kan man läsa någonting mer spännande istället. Det börjar bli ett uttjatat skämt, men det är sant. Ha bibeln med er. Tycker ni att det är jobbigt att ha en pappersversion så finns Bibel 2000 att köpa som app till iPhone. Och kör du Android-system så kan du använda en något annan app men ha samma telefon. Och för dig som inte vet vad det betyder så vet du vad en pappersbok är för någonting. Men okej, Mika. Och vi ska kontrastera det med en viktig frågeställning, nämligen hur i hela friden hittar jag en nådig gud? Martin Luthers kungsfråga från reformationen. Hur lyckas jag med det? Och det är en fråga som har ställts gång efter annan under flera tusen år av många människor i många länder. Hur gör jag så att jag, om jag möter den helige, får uppleva ett möte som är gott? Och att det inte blir ett möte som den där nattfjärilen som flög in i ljuset på konfirmandlägrets återträff och blev uppbränd. Eller att mitt möte med Gud blir som om jag vore ett sandslott vid vattenbrynet och en tsunamivåg slår över mig. Hur ska jag finna en nådig Gud? Detta är en inte obekant fråga i historien och kanske inte i våra liv. För i grund och botten så ligger det någon slags självkännedom i bägaren när smaken ger den frågan. Den som likt Martin Luther ställer den här frågan. Jag kan känna igen det själv i mitt eget liv. Hur finner jag en nådig Gud med den självkännedom jag har och det jag vet om mig själv? För att vi vet som människor att vi på olika plan inte håller måttet. Trist men sant. Vi har fått bekänna det och fått lägga av det. Och jag kommer komma tillbaka till Guds löften kring detta som vi kan läsa om i Mika-bok. Men vi tar en liten rekapitulation i vårt konstaterande. Att de klassiska bitarna som det kan strula till sig för är ju sex, makt och pengar. Men det kan röra sig om andra områden i våra liv där vi har svagheter på olika sätt också. Häftigt humör, oförmåga att göra det rätta fast vi vet vad som är riktigt, bla bla bla. Med Paulus ord, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Ofta så ger ju synden något positivt utbyte. Det kan vara tillfredsställelse, det kan vara pengar, det kan vara makt. Det kan vara någon sak åt ena eller andra hållet där synden faktiskt i sig ger ett positivt utbyte. Men jag tror med C.S. Lewis, han konstaterade det fantastiskt fint i sin klassiska Från helvetes brevskola. Jag tror likt honom att kunde bara djävulen göra synden fullständigt njutningslös så skulle han göra det. Därför att helvetets främsta önskan är att ta allt vad en människa är, allt vad en människa har, och inte ge någonting i utbyte. Skattefifflar jag får jag mer pengar. Är jag otrogen så kanske det blir en sexuell tillfredsställelse. Om jag fuskar till min makt och sparkar neråt och slickar uppåt så kan makten i sig ge en liten gnutta av något som i sig är gott. Därför att allting som är gott kommer från Gud. Fienden kan inte göra någonting gott, kan bara ta det goda och försöka förstöra det genom att använda det i fel tid och på fel sätt. Men om Augustinus hade gillat de äpplen som han pallade som liten, jag kommer tillbaka till det här, så hade njutningen av smaken varit någonting som Gud hade gett, medans begäret att stjäla hade varit av djävulen. För inte ens inget positivt kan komma från fienden. Nu är detta med Augustinus äpplen faktiskt en väldigt fascinerande grej, för i sin bekännelse, världshistoriens första självbiografi, så suckar Augustinus över sin ungdoms oförstånd när han parade äpplen i Nordafrika i den stad där han bodde i och undrar, hur kunde jag vara så dum? Hur kunde jag vara så dum? Jag tyckte ju inte ens om äpplen. Och naturligtvis, det här var en kuggfråga, det är päron det handlar om, jag sa fel, hemskt ledsen. Ni som har läst i bekännelser och tycker att jag är ute och cyklar, det stämmer så. Augustinus gillade inte päron, men han stal dem i alla fall. Det goda som jag vill, det gör jag inte, och det onda som jag inte vill, det gör jag. Och i ett sånt här läge så kan man ju som människa börja misströsta och känna att jag ligger under med 45-2. I matchen om att leva det goda och rätta livet. Det är 15 minuter kvar till slutsignal. Det är kört. Och då kan man misströsta och antingen försöka resignera och säga att ja, men det är väl inte så illa. Det finns ju de som ligger under med 250-0. Eller det finns jag har ju gjort mål och det som har gått bakåt, det räknar vi inte. Men kontentan är att det blir rätt mäckigt. Och en annan risk är den här klassiska att man försöker överkompensera det goda för att skyla över det som är besvärligt. Att man drar igång en massa i sig goda projekt. Massa bra saker som görs av människor som försöker fly undan mörkret i sina egna liv. Man kan försöka kompensera med att rädda regnskogen, skydda valarna, ta hand om gamla och sjuka och så vidare. Man offrar tid, man offrar pengar, man offrar sig själv. Men man kommer inte undan mörkret i sitt eget liv. Man kommer inte undan med bristerna i sin egen karaktär. Man gör en massa gott på vägen. Men rent krasst, vägen till helvetet kan vara kantad av goda föresatser och skulle kunna vara det i ett sånt fall. Dock, vi backar tillbaka bandet. Mika, döda profeters sällskap, var ju tanken för dagen. Allt såg ut att gå åt skogen. Kungarna var usla och i Nordriket var de ännu värre. Befolkningen förtrycktes. De fattiga, de sjuka, de ensamma. Man fuskade med vikt och mått. Det är väl lite grann som att sno pengar från kunderna i Panaxia-skandalen om inte annat. Och Mika suckar. Och hans domsord är inte bleka. Mika 2 läser jag från vers 1. Ve dem som tänker ut illdåd och ofärd där de ligger i sina sängar och går till verket när dagen gryr. Det står i deras makt. Eller varför inte Mika 3, vers 9 och framåt, om folkets ledare. Lyssna på detta, ledare för Jakobs folk, styresmän för Israels folk. Ni som avskyr det rätta och gör krokigt allt som är rakt. Ni som bygger Sion med mord, Jerusalem med ondska. Stadens ledare tar mutor när de dömer. Prästerna säljer sina råd för pengar. Profeterna spår mot betalning. De stöder sig på Herren och säger: Herren finns ju ibland oss. Inget ont kan drabba oss. Därför, för er skull, ska Sion plöjas till åkermark. Jerusalem blir en ruinhög. Tempelberget en skogsklädd höjd. Ord och inga visor. För vägen som vandras, som Mika varnar för, som Gud varnar för genom Mika, är bred och fin och leder till fördärvet. Allt är väl, allt är väl, allt är som det ska. Och folkets ledare, i den mån de inte själva är inblandade och aktivt på gör det som är ont, så låter de det passera genom att säga just allt är väl, ingen fara. Detta är nuläget i Mika, och i viss mån eller i stor mån kan vi känna igen oss själva i detta. Men Mika bok är inte bara en dysterkvistens lyckorike. Mika bok har hopp, inte bara för samtiden i Jerusalem. För Mika bok har inte bara domsord för dåtiden, inte bara domsord för nutiden. Mika bok har hopp för oss och hopp för dem. Det mest klassiska är ju från Mika 5. Vers 2. Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, ska jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna. Detta är en av de viktigaste profetiorna i Gamla testamentet om Jesus. En av de viktigaste av det som uppfylldes genom hans liv, genom hans verk. Där slår det fast att det är från Betlehem som en härskare ska komma. Och Messias föddes ju där, Jesus, i ett stall för så länge sedan. Men det finns hopp som ligger i andra aspekter av det här också. En hopp. Vi har ju kunskapen om Jesus, och det blir lätt att kunna läsa oss till det här. Men även för samtiden så finns det hopp i Mikas profetior, i det Gud vill säga genom honom. Och då har vi dagens text. Du skulle nästan kunna plocka fram den, Kerstin, om du kan få fram kapitel 6, vers 6-8, det som du hade nyss. Och det är en hälsning om hur vi kan leva våra liv i hopp och tro. Jag tar och läser den, så kommer den fram, så kan den få ligga fram ett tag. Hur ska jag nalkas Herren? och falla ner inför himlens Gud? Ska jag nalkas honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? Ska jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mina brott? Människa, du har fått veta vad det goda är. Det enda Herren begär av dig, att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Och här så får vi evangelium. Här får vi glatt budskap och också budskap till befrielse för oss. För det är inte de storslagna gesterna som är det viktiga. Det är inte de bombastiska utspelen som spelar roll. Det är kärleken och hjärtat som gäller. Och det är den kärlek som faktiskt började, om vi läser tidigare i det hela, med vad Gud har gjort. I vers 4 och 5, också kapitel 6, så kan vi se vittnesbörd om vad Gud har gjort. Jag ska läsa det här. Jag förde dig ut ur Egypten och befriade dig ur slavlägret. Det är alltså Gud som talar till folket. Jag sände Moses, Aaron och Miriam för att leda dig. Kom ihåg, mitt folk, vad Moabs kung Balak ville göra och vilket svar han fick av Bileam, Beors son. Minns vägen från Shittim till Gilgal, så förstår du Herrens rättfärdiga verk. Och det syftar tillbaka till flera händelser där Gud har gripit in. Befrielsen ur Egypten, hur kung Balak ville dräpa hela folket men blev hejdad av Gud. Genom profeten Bileam som fick assistans av sin åsna att göra det rätta och så vidare. Gud har handlat först. Det är första grejen och det är det viktigaste. Vad ska vi göra? Hela den här stycket 6-8. Det Herren begär av dig är att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Varför? Jo, därför att Gud har handlat först. Gud har först älskat, därför kan vi älska tillbaka. Gud har först befriat oss, därför kan vi få vara med och befria andra. Gud har gett oss av sig själv, därför kan vi få ge vidare i världen. Därför. Som så ofta så blir perikopavgränsningen, alltså avgränsningen av det vi läser, lite knepig. Och det är viktigt att ha med sig det här. Det är inte ett skallkrav utifrån ingenting, utan det är en önskan, en längtan från Gud utifrån det han själv har gjort. Gud älskar oss och därför får vi ta den kärleken och göra det rätta. Gud älskar oss och därför får vi ta emot kärleken och ge vidare i världen till människor vi möter. Gud älskar oss och därför får vi troget hålla oss till honom. Precis som det står i vers 8 där. Och kommer vi ihåg det här, då behöver vi inte samla brännoffer. Därför att Gud själv har gett oss den överste präst vi behövde, som Hebreerbrevet talar om i kapitel 7, Hebreerbrevet 7:26. En överste präst som är helig, oskyldig och obefläckad. Kommer vi ihåg det, att Gud har älskat först, då behöver vi inte heller hålla på att samla ändlösa flöden med olja. Därför att Guds ande är utgjuten över oss. Och i andra Korintherbrevet 1 så kan vi läsa att anden är utgjuten över oss. Den har smort oss, att anden beskrivs som olja. Guds ande har uppfyllt. Det finns inget behov av att vi samlar ihop hektoliter med olivolja och offrar till Gud. Därför att han har skänkt oss sin helige ande. Och vi får också komma ihåg att minns vi att Gud har älskat oss först. Då behöver vi inte offra vår förstfödda. Mika konstaterar att nej, det behövs inte. Och vi vet mer än honom därför att vi vet att Gud själv har blivit människa. Har offrat sig för vår skull. Och inte bara dött utan också uppstått på korset. En förstfödde har offrats så att alla ska kunna gå fria. Kristus har tagit på sig alla våra synder. Alla betyder alla. Och alla innefattar också dig. Det innefattar också mig. Våra innebär dina. Det innebär mina. Alla våra synder innebär inte de flesta. Allas utom mig. Utan Kristus har tagit på sig alla våra synder. Ett försoningsoffer för vår skull. Alla betyder alla. Och Mika själv, han konstaterar detta med profetisk klarhet i kapitel 7, vers 18-19. Vilken Gud är som du, Du som tar bort synd och förlåter, du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid. Du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt. Du utplånar våra brott och kastar alla våra synder i havets djup. Glömskans hav är en realitet därför att Guds ord säger så. Det som är förlåtet, det som Gud har tagit hand om. Vi kan komma ihåg det, djävulen kan komma ihåg det, men Gud håller inte emot oss därför att Kristus har burit det på korset. Det är om inte annat något vi kan ha med oss av den här träffen med en död profet. Hans sällskap är gott, det är ett evangelium. I fredags på ungdomssamlingen fick vi höra om Guds kärlek till oss alla. Jag vill bara få ta en bild från det som jag tycker var så fantastiskt. Magnus konstaterade, en härlig konfirmand för 6 år sedan och nu en av våra sköna ledare på ungdomssamlingarna. Han konstaterade om Guds kärlek det att du kan inte göra någonting för att Gud ska älska dig mer. Du kan inte göra någonting för att Gud ska älska dig mindre. Och jag vill få citera honom på den punkten därför att det är sant. Bibeln säger så. Det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Det finns ingenting som kan göra Guds kärlek mindre eller Guds kärlek större. Därför att Gud älskar oss. Mika målar ju upp bilden av ett folk som lever på 3/4 i bästa fall. Där mycket är snett, mycket är galet, mycket är oriktigt. Men Gud är ändå god. Gud är ändå god. Och Gud vill inget annat än att vi ska vända om. Att folket vid Mikas tid skulle vända om. Det är inte så att han säger att ja, ni har gått så långt så att det är kört. Det är inte bara kört i tiden utan det är också kört i hela evigheten. Utan varningsord så det smäller om det. Ni är på väg att köra in i en betongvägg med 200 km i timmen. Men ni har fortfarande en bromspedal, en bra bromssträcka. Så att det är möjligt att göra någonting annorlunda. Gör det. Tyvärr vet vi det att de allra flesta hörde inget, såg inget och sa allt var väl. Men det betyder inte att det inte fanns chans att lyssna. Det betyder inte att det är kört för oss. Gud är god. Gud vill oss väl. Gud ger oss frihet. Problemet med frihet är ju att den kan missbrukas. Men friheten i sig är inte ond. Gud älskar oss och vill att vi ska ge hans kärlek vidare i världen. Ibland klarar vi det. Kanske ofta, inte alltid. Men det betyder inte att Guds kärlek är galen. Mika visar på Guds stora risktagande. Det är att vi har fått en frihet att agera. En frihet att välja och en frihet att leva. Och vi kan se att många, kanske de flesta i folket, inte klarade av det. Utan gjorde det som var galet. Men han visar också på en alternativ möjlighet. Att eftersom Gud har älskat, eftersom Gud vill väl, så finns möjligheten för oss att ta emot i tro, att leva i tro, att följa i tro. Och då kan vi få göra gott. Inte för att blidka Gud, inte för att kunna nalkas honom på ett tryggt sätt, att kunna överleva som sandslott eller nattfjäril eller så något annat, utan vi får göra gott därför att Gud har älskat oss först, så att vi tar emot Guds kärlek och sen får vi ge den vidare i världen. Då kan friheten vi fått få brukas på det mest fantastiska sätt man kan tänka sig, som en del i gensvaret på Guds kärlek. Han har älskat oss. Vi får älska vidare. Kom ihåg Guds kärlek. Den har du fått. Ta med den i världen. Och om vi får dela vidare så får vi också göra det med tjänande, med glädje, med tacksamhet. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för dina profeter som du har skänkt till ditt folk och din kyrka genom tiderna. Att de gång efter annan påminner oss om det som vi så lätt glömmer bort. Att göra det rätta, att göra det goda. Att leva i kärlek och gemenskap. Tack för vad vi får ta emot från dig. Och nu ber jag om välsignelse för var och en av oss att denna dag och veckan som kommer får leva nära dig och ge vidare av din kärlek till människor vi möter när och fjärran. Och vi ber om det i Jesu namn. Amen.